Gud sände Jesus och Jesus sände sina lärjungar. Och det är ett, när man jobbar i en församling eller som enskild kristen, så är det inte sig själv man sänder i första hand, utan det är en följd, själva sändningen är en följd av ett gudsmöte. Vi har den kända texten från Jesaja, hans kallelse i Jesaja 6, när han då mötte Herren i templet och upplevde sin egen orenhet, sin egen brist, men också folkets brist och orenhet. Men han möter Herren och Herren renar honom och Herren sänder honom. Herre, jag, Herre, sänd mig. Så sändningen, församlingens sändning och vår sändning som enskilda kristna är en följd av gudsmötet. Av en personlighetsförvandling i mötet med Gud, en rening, en frälsning. Och vi ser ju det sen när församlingen samlad till bön den första pingstdagen, när anden faller över församlingen. Att då på något sätt bär det här mötet, gudsmötet, frälsningen, Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd, bär frukt i församlingens liv. Anden faller. Och det första som sker är ju att Petrus står upp och förkunnar, predikar. Och sen så småningom så sänds människor. Församlingen sprids sina förföljelser, men också det här sändningsaspekt. Jesus är med och sänder människor ut med evangeliet. Paulus, som ju på något sätt är en slags ikonisk missionär, han möter den uppståndne Jesus på vägen till Damaskus. Apostlagärningarna 9. Drabbas av frälsaren, uppståndne frälsaren. Och när Ananias får Guds uppdrag att be för Paulus, så är det anden som han förmedlar, andens kraft och vision, tjänarens ande som han förmedlade till Paulus. Paulus blir helad från sin blindhet och upplever kallelsen att bli sänd till kungar, till folk, till judar och till hedningar. Gudsmötet leder till förvandling, andens kraft och sändning. Det är lite roligt det här. Jag kommer från en missionärssläkt. Kanske inte släkt, det är mycket sagt, ni som har bott på gårdar här sedan 1700-talet. Men i alla fall, min pappa var missionär. Han var vanlig ung man på sin tid, fast ovanligt duktig kanske för att vara ung man på sin tid. Alltså, han hamnade i alla fall på universitet och skulle bli lärare, universitetslärare, och det var ovanligt på 30-talet i en fattig arbetarfamilj. Min farfar var skräddare. Och han var sponsrad av läkare i stan Norrköping och han hade sin framtid klar för sig. 23 år gammal mötte han Jesus på ett förvandlande sätt. Andens kraft och kallelsen. Och han gick ut så småningom och blev missionär i Kina först och sen i Indien. Men alltså, det finns inget tal om det. Guds mötet förvandlade honom. Andens kraft och vision förvandlade honom. Och han gick ut, sänd av Gud, att förkunna. Guds helighet, Guds försonande kärlek, Guds andes kraft ger sitt uppdrag, när vi möter det i våra liv, som får ett uppdrag att förkunna på olika sätt, men att förkunna, att sprida, att sändas, vi sänds. Det är inte ett vanligt jobb, det är ett andlig tjänst att sändas som församling och som enskild. Så när man talar om sändning, att sändas, så är det ju en som sänder, och det är Gud. Gud sänder. Den uppståndne Jesus sänder. Men när som sänds, sänds också till någonting. Det är sin avsikt, ett mål med själva sändningen. Och det finns en text i Matteus som jag har läst hundratals gånger utan vidare, kanske mer. Som beskriver Jesus och hans verksamhet i Galileen på ett sammanfattande sätt. Han går runt, förkunnar budskapet om riket, undervisar, botar. Och när han ser folket och deras vilsenhet och deras hemlöshet andligt sett, så grips han i hjärtat och säger till lärjungarna: be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd, för det är synd om folket. Alltså, vi som församling är som enskilda som vi var med i Guds verk, med i själva sändningen, måste på något sätt få våra ögon öppnade för behoven. Jesus själv såg behoven och hans hjärta rördes. Han gjorde sitt uppdrag för det, men han bad också lärjungarna att be skördens herre att sända ännu fler arbetare till den stora skörden. Och det finns också en text i Johannes 4, den här berättelsen om Jesus i byn Sykar. Om det här med den här bilden kring skörden. När Jesus förklarar för lärjungarna vad som har hänt här i mötet med kvinnan vid Sykars brunn, så säger han att folk säger att det är fortfarande inte tid för skörd, men öppna ögonen och se, skörden är mogen. Och skörden är en bild då för folket. Det är folket som behöver föras in i Guds rike, behöver uppleva frälsning och förvandling. Skörden är mogen. Folket är där. De väntar på att skördearbeten ska ta vid. Skörden är stor, säger Jesus. Arbetarna är få. Det behövs arbetare. Den som sår och den som skördar kan tillsammans glädjas över Guds rikes expansion. Man ska inte bli för personlig så när man pratar, men jag själv upplevde min kallelse till missionär i och med att jag fick mina ögon öppnade faktiskt. Och det finns väldigt starkt gudsmöte tillsammans med det. Jag var ute också som många unga människor, reser mycket så där. Och var ute i Indien och bodde där ett tag med mina föräldrar, var där fortfarande missionärer ute, och jag var med min pappa ute och så. Och när jag såg församlingarna och deras små församlingar, förvirrade pastorer, julspår och sekt och okunnigt och förvirrat på många sätt, så hände ingenting med mig först. Ingenting. Jag åkte hem till Sverige, fortsatte mitt arbete i Stockholm och som vanligt då med min egen karriär. Alltså, ingen tanke på det. Men kort efter min resa till Indien den gången så kom min svåger hem till mig i min lägenhet i Södra Botkyrka i Stockholm. Och han sa, kan du berätta om din resa till Indien? Alltså, hur var den egentligen? Ja, jag började berätta. Jag gjorde det och det, jag stod det och det, jag reste runt och så. Alla mina upplevelser. Och sen så småningom kom jag in på det här med att jag var också med pappa lite grann och besökte en församling i Karnataka. Och berättade om hur jag upplevde församlingarna. Och när jag berättade, när jag liksom sa det här till min svåger, så rörde mitt eget hjärta. Alltså jag förstod då behoven. Jag fick mina ögon öppnade på ett helt nytt sätt. Alltså när jag såg att här finns det ett arbete som de måste göra. Och för mig blev det ett förkrossande möte med Herren den dagen, den kvällen vid mina köksbord där i Fittja i Botkyrka. Mitt liv blev helt förändrat. Och jag tror att det är det som Jesus ber om här när han ber sina lärjungar. Alltså, Gud, öppna ögonen på dessa människor som ser möjligheterna och behoven. Rör vid deras hjärtan. Och jag tror att det är det jag vill förmedla i den här dagen också. Att det finns ett behov i vår värld som vi måste beröras av. Min nästa text, det är också en text jag återkommer till ofta. Det är annorlunda i ljusets sammanhang här, men det är ändå en text som jag tycker är ganska härlig när det gäller mission. Och det är från Jesaja 52, vers 7. Vi ska titta på den versen helt kort. Så här säger då Gud genom Jesaja här. Vers 7 och följande i Jesaja 52. Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om frälsning och säger till Sion: din Gud är konung. Nästa samma vers finns faktiskt i Nahum. Nahum var profet på 700-talet före Kristus, och han levde då under den perioden då Assyrien var världsriket, världsherravälde, den delen av världen. Ett grymt folk, mycket mäktigt folk, och ett folk som hotade, ständigt hotade Palestina, både Nordriket och Sydriket. Och i den här situationen får alltså Nahum ge hopp om att Gud ändå är segerherre till sist. Och så kommer då Jesaja nästan samtidigt som profet, men han profeterar om framtiden, om det som händer efter fångenskapen eller under babyloniska rikets tid, då judarna är i fångenskap i Babylonien. Och han får liksom på något sätt profetiskt här förkunna ett segerbudskap in i en ännu mörkare tid. Då Jerusalem är förstört, Juda är ödelagt, folket är skingrat och det är fruktansvärt missmodigt och eländigt. Och i den situationen, profetiskt och långt in i framtiden, får Jesaja bära fram de här orden. Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: din Gud är konung. Och den här texten har jag använt ofta i min undervisning, alltså för mig själv också. Därför att den innehåller en del saker som jag tycker är viktiga. Inte pressade i och för sig, men då. Det här med över bergen. Nu kan man ju se på det rent geografiskt. Man går över bergen då. Vi kommer ju då till över bergen till judafolket med segerbudskap och så. Det är klart det är. Men man har också det rent symboliskt. Det här över bergen, för det handlar ganska mycket om att sändas över någon slags symboliska berg när man bär ut evangeliet om Jesus. Lite gränsöverskridande berg, om man säger så. Det handlar om ofta mission är man korsar kulturgränser, språkgränser, geografiska gränser, traditioner, beteenden, sätt att tänka och fungera. Man korsar vanegränser och bekvämlighetsgränser. Alltså, att vara sänd som församling eller som enskild är på något sätt att korsa något berg. Det krävs lite extra från det vanliga soffliggandet eller joggningen eller jobbet eller det man alltid annars gör. Det är något annat lite grann att vara sänd med evangeliet. Man går över bergen med ett budskap. Man kan inte bortse från det. Det gäller även församlingen. Det krävs lite motstånd kanske. Lite tänkande, lite strategi, lite annat än de vanliga rutinerna. När Guds ord ska bäras ut. Den här texten är också väldigt intressant därför att det betonar någonting i själva kan i alla fall det, i vår tro som församling och som kristna på att det handlar om seger. Det finns väldigt mycket tänkande kring vad det innebär att bli en kristen, att bli frälst och så. Med försoning och med återlösning och förlossning och syndafrågor. Och det alltid hör dit. Men det finns ett annat tema också som är väldigt viktigt när det gäller evangeliet. Det är segertemat. Att Jesu död var inte en slutlig död. Det var en uppståndelse med. En seger. Och Jesu död och uppståndelse och himmelsfärd och allt det här. Det är en seger över synd och död och elände. Guds makt är uppenbarad i evangeliet. På sätt som vi behöver återuppleva, tror jag, som församling och som kristna enskilda. Det är knepigt där vi lever. Och oron är det stora temat i svensk politik, hörde jag på tv en dag. Att folk oroar för allting. Och det är klart kan man vara orolig för saker. Men som församling och som kristen och som bärare av evangeliet så är inte det oron som är vårt första bekymmer. Utan vi ska se på segern, det vi förkunnar. Vi ska inte fastna i oro och hopplöshet och missmod. Utan vi ska se på segern. Därför att det är seger. Det vi har som uppdrag som församling är att bära fram ett segerbudskap. Gud är inte död. Gud är inte begravd med Jesus. Utan Gud har segrat med Jesus. Och det är den segern vi får leva i. Alltså, som församling och som sändande. Det är vårt huvudtema. Det finns frälsning, förlossning, förlåtelse och helande. Just därför att Gud har segrat. Gud är konung. Jesus är kung i Guds rike. Och vi är en del av Guds rike. Och vi bär fram ett segerbudskap till människorna och mänskligheten. Både här hemma i Sverige och ut över världen. Och det här ska ju prägla oss, tycker jag, som församling och som budbärare, som sända. Vi ska, det ska synas på oss att vi tillhör en segerherre. Alltså, jag minns min ungdoms- och barndoms missionsmöten när jag kom hem då. Magra, vi ser solbrända med magra och trötta missionärer till 5 års period någonstans i Hota Haiti. Och allt var så förskräckligt besvärligt, alltså sjukdom och elände. Ja, klart det var det också. Eller jag minns också min ungdom när jag var i Indien som barn och predikanter och pastorer vittnade. Och allt det var så svårt. Det är så svårt att kissa. Det är så jobbigt. Va? Det är alltid motgångar, det är alltid elände. Det var det stora temat som barn i Indien, bland alltså indiska pastorer. Men det är alldeles fel, det är inte vårt tema. Det är segern som är temat. Och det ska vi ska synas på oss, att det tillhör en segrande skara, en segrande rike. Och det måste märkas på oss som en budbärare, som sända, som församling, som enskilda kristna. Det här glädjebudskapet måste prägla oss. Det är en förmån att få vara sänd. Det är något positivt i att tjäna Gud. Och det här segerperspektivet ska vi bära fram med våra liv och vårt beteende och vårt budskap. Jag tänkte sluta med 3 såna här sammanfattande punkter här, vad vi kan lära oss av den här predikan. Det första är att vi behöver möta Gud. Vi behöver alla möta Gud. Kanske gång på gång egentligen, inte bara en gång, det har upprepats. När vi möter Guds helighet och Guds makt och härlighet, då förändras vi. Då vill vi vara med på hans sida och känna honom. När vi fylls av hans ande, då drivs vi ut att förkunna hans budskap, det goda budskapet. Vi behöver öppnade ögon. Ett sätt att göra det på är att jag har ju sista åren börjat att ha den här bönekalendern som Open Doors ger ut, det som jag nämnde tidigare här. Då får man ju en chans att öppna ögonen lite grann, alltså, för behoven i världen. I länder som man annars aldrig tänker på eller bryr sig om. Eller man kan läsa kristna tidningar. Man kan informera sig om läget i världen. Man kan ha kontakter i Sverige. Språkträffar är en sån tillfälle man träffar människor från länder som har det svårt när det gäller evangeliet. Man kan vara med på vävstugor här nere på måndagar och torsdagar och träffa människor från länder med stora svårigheter. Alltså det finns många sätt att öppna ögonen på. När man ser behov, när man ser människorna, när man ser skörden, som faktiskt är mer mogen än man tror, så grips man i hjärtat. Och det är vi behöver jobba med det som församling, som enskilda. Låt oss få våra ögon öppnade. Vi behöver också rätt perspektiv. Det tredje. På Gud, Guds möjligheter. På världen. På världens förfänglighet kanske också. Att den här världen är en värld som inte kommer bestå. Guds rike består, men inte den här världen består. På oss själva. Att vi ändå kallade i all vår svaghet och vår enkelhet, våra brister och våra begränsningar, så är vi kallade och sända. Och på uppdraget. Och det här uppdraget är inte oändligt. Världen är begränsad. Både geografiskt och tidsmässigt. Vi lever i missionens tid, i församlingens tid. Vi lever i nuet, i dagen. Natten kommer snart och ingen kan verka mer. Men nu är frälsningens dag. Nu är Guds välbehagliga tid. Det är nu vi ska verka. Om vi förstår det så kanske vi blir mer villiga att låta oss påverkas av Gud och hans plan. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får vara med i ditt verk, i ditt rike. Att vi får uppleva att du kallar oss, så att du möter med oss först och du kallar oss och du fyller oss med kraft och visioner och öppnar våra ögon och använder oss på olika sätt, i olika sammanhang. Inte alla som går över berg, men rent symboliskt så går vi alla över berg. Vi måste bryta vår lättja, bryta våra fördomar, bryta våra snäva ramar. Och låt oss bli använda av dig i ditt rike. Tack Herre för att du är segerherre från Golgata. Du är kungars kung och herrars herre. Och det är dig vi tjänar. Och det är ditt rike som vi tillhör. Och det är ditt rike som vi väntar på att ska fullbordas i stor härlighet. Tack Jesus. Amen.